I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
Hej, det här är Veronica Maggio. Jag sitter här hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen och tittar mig omkring i hans fina rum. Det första jag såg tror jag var en bild på din 8-åriga dotter med världens kanske största rosett i håret.
Kul att du är här, Veronica.
Väldigt kul att vara här. Ja.
Jag lyssnade på din nya singel Kurt Cobain, när du sjunger att första gången jag såg Kurt Cobain blev det tilt i mig. Reagerade du så starkt när du såg en bild av Kurt Cobain första gången? Vad är det? Blir man förlamad av fascination?
Ja, men lite så, måste jag säga. Kanske just, jag vet inte, han var ju så himla karismatisk och egen på något sätt. Sen var jag också väldigt ung. Så att,
när var det här?
Vad kan det ha varit? Var jag 12, kanske 13?
Okej, så han hade inte tagit livet av sig än?
Nej, det hade han inte gjort. Nej, han var fortfarande vid liv.
Och hur såg han ut?
Det minns jag inte. Alltså jag minns inte liksom... Jag vet inte om det liksom var en... Om det var en okej poster eller om det var... Det har jag ingen aning om. Just, jag minns inte själva det första ögonblicket. Utan det är inte så mycket det handlar om. Det handlar egentligen inte så mycket om Kurt Cobain, just den låten.
Vad handlar det om då?
Det handlar nog mer om... En lite halvdestruktiv manstyp som jag sen fortsatte att gilla efter att jag var 12.
Han var ju en destruktiv manstyp, men han var ju också en lite före sin tid. Så ja. Tid att han var en ganska modern man som ifrågasatte könsnormer och gillade att klä sig i gammal skurtantsklänning.
Absolut, ja men exakt. Det kändes som att han ägnade sig väl också en del åt så här, kvinnofrågor, hbtq-frågor. Alltså, jag kommer ihåg också att han tipsade om... jag tror jag för mig att jag läste den här parfymen på grund av honom.
Patrick Siskins.
Ja, exakt. Ja, ja.
Han brukade också lyfta fram Riot Girl-banden.
Ja,
du vet, den vågen, det fanns en artist som hette Kathleen Hanna.
Okay, ingen
som var med i Bikini Kill, ett litet argsint feministiskt punkband. Och det sägs att när hon var i Aberdeen en gång, hans hemstad, så sprayade hon på en vägg Kurt Cobain smells like Teen Spirit. För Teen Spirit var en parfym som så här, fjortisar hade i USA. Det blev 40 stämpel över den.
Okay.
Därav låttiteln sen.
Nej, mäktigt. På tal om Nirvana så tänkte jag spela mitt första låtval som såklart har med Kurt Cobain att göra. Nirvana för att bli About a Girl ifrån Bleach-skivan. Jag bara minns skammen av att vara inne på den minsta och kräddigaste lilla second hand skivbutiken i Uppsala med min kompis. Vi stod jättelänge och dividerade och funderade på vilken Nirvana-skiva jag skulle köpa. Och jag visste egentligen inte så mycket om dem, men jag ville liksom att han bakom skivdisken skulle förstå hur insatt jag var. Så jag liksom, ja men, stod och pratade om låten och så kallade jag skivan för Bletch kanske 10 gånger tills han liksom klappade mig lite på huvudet och bara, lilla gumman, du måste bara lära dig att den heter Bleach. Den heter Bleach.
Det blir inte så lätt att veta.
Och då vill jag bara dö och gå därifrån. Men jag köpte den och den här låten vill jag verkligen.
Hur reagerade du på hans död?
Jag minns att min kompis Pernilla reagerade otroligt starkt och bara grät och grät och ville inte äta på ett par dagar. Och jag kände att jag önskade att jag kunde känna samma sak och försökte att inte äta. Men blev alldeles för hungrig och var inte tillräckligt ledsen. Så jag vet inte om jag var emotionellt hemma, men jag ville verkligen gråta, men det gick inte.
Du försökte att hungerstrejka av respekt för
Ja, och för att jag också ville vara lika dedikerad och liksom på riktigt. Men jag var ändå bara den tjejen som sa Bletch och ja, inte var tillräckligt ledsen.
Jag fick prova Kurt Cobains tröja en gång.
Är det sant?
En stickad röd tröja som Courtney Love gav till den svenska fotografen Christian Coinberg.
Ja, oh, vänta, det vet jag.
Han med det stora skägget som brukar hänga på modefester.
Ja, ja,
han har den tröjan och han tog en serie porträtt av olika svenskar. Och meningen var att man skulle liksom ta av sig rätt mycket kläder, ta av sig på överkroppen och ha den här tröjan antingen slängd över axlarna eller... Så han fick av mig rätt mycket kläder. Sen kom jag efterhand på att det kanske inte var Kurt Cobains tröja. Det kanske bara var hans sätt att få folk att ta av sig kläderna.
Oh, gud, ja. Vad smutsigt. Tänk om man ägnar sig åt det.
Jag vet inte. Det var jag och Peter Svartling, du vet, som satt i Idol-juryn förr i tiden. Det var vi två som var
Ni blev utsatta båda två. Ja.
I vår kommer Uppsala Stadsteater att sätta upp föreställningen Eka över hela staden som är baserad på dina låtar. 5 sjungande skådespelare, ett liveband och en trupp dansare kommer att tolka din musik. Hur känns det?
Det känns ju helt sjukt. Eller liksom, ja, det är fantastiskt att någon orkar, vill jag få säga. Nej, men jag är ju liksom inte själv. Jag fick bara frågan om de fick göra det här för mig. Och då säger jag såklart ja. Men jag är inte med och liksom påverkar på något sätt. Men ja, det är väldigt hedrande.
Du har ofta pratat om att du vill att låtarna ska vara lite som små noveller eller små historier.
Exakt.
Det är ganska kul att någon faktiskt lyfter upp den dimensionen och förvandlar det här till minipjäser.
Ja, ja, verkligen.
Har du själv sysslat med teater någonting?
Inte sedan jag var ett litet barn har jag faktiskt inte gjort det. Men jag brukar liksom leva ut den grejen så när jag får spela in en musikvideo lite då och då. Alltså det känns som att jag alltid... Säg nej till alla treatments och istället kommer på någon idé där jag får liksom skådespela lite. Att det blir som en liten film.
Jag såg bilder från den senaste videon.
Ja, vilken var det nu?
Då du hade på dig väldigt kulörta kläder.
Ja.
Det såg ut som en tonårsversion av dig själv nästan.
Exakt. Ja, men det är där på Götgatan när vi dansar. Ja, jag är så fruktansvärt dålig på dansa. Men det var kul. Vi ville testa att göra en så här one-take-video. Så nu har jag äntligen gjort det.
Någon nämnde att den var inspirerad av Vincent Gallos film Buffalo 66.
Inte den videon.
Inte den videon.
Nej, men däremot den allt album artwork till den här skivan. Framförallt omslaget till Kurt Cobain. Det är lite av en stöld.
Okej.
Därifrån.
Det är en indiefilm från 1998 som var väldigt uppmärksammad. Med Vincent Gallo regisserar själv och spelar huvudrollen som var Christina Ricci i andra huvudrollen som en tjej han kidnappar och tvingar henne att låtsas vara hans fru när hon åker hem för att hälsa på sina föräldrar.
Och hon gör det liksom så bra. Hon är fantastisk. Hon gör det för bra.
Vad är det du gillar med estetiken i filmen?
Åh gud, allt. Alltså, ljuset är magiskt. Bara, alltså, fotot är bara fantastiskt. Och sen så deras så här lite loja skådespel. De känns så oengagerade och liksom... Jag vet inte. Det är så mycket roliga små grejer med kameran också. Att när de alla sitter vid bordet och pratar när de precis har träffat hans familj. Så liksom byter hela tiden kameran och pappan plats med varann. Eller man... jag vet inte. Det är många detaljer. Men den är bara så, så fin.
Han sa att han skulle döda mig en gång. Jag gjorde en intervju med Vincent Gallo.
När filmen
kom, 98. Jag var i New York och intervjuade honom. Och han hade krävt att han skulle få vara på omslaget till tidningen Bibel som jag jobbade för. Och redaktionen där hade sagt, absolut, inga problem. Sen hamnade han inte på omslaget. Och de andra på redaktionen brydde sig inte så mycket om det. Och sa att det är lugnt. Jag hade hört rätt många historier om att han kunde bli ganska arg. Sen en kväll när han kom hem så var det så här, 10 meddelanden på telefonsvararen. Chefredaktören hade 10 meddelanden på telefonsvararen där Vincent Gallo svor att han skulle ägna sitt liv åt att förgöra vår tidning.
Gud, vad sorgligt på något sätt.
Och att vi var efterblivna socialistiska schimpanser. Han är faktiskt rätt kul. han är också en av de få i Hollywood som alltid har varit uttalat republikansk. Väldigt långt ut på högerkanten. Oerhört aggressiv mot såhär, vänsterliberaler. Men han gjorde en film med Tarik Saleh, svenska regissören, några år senare. Och då, det första han sa apropå Sverige, Sweden, that fucking Bible magazine.
Skönt ändå att han kom ihåg det. The devil's standing backstroke all the way from France with shiny, shiny cufflinks. Det här är The Kids Don't Stand a Chance med Vampire Weekend. Don't stand a chance. Nej, men det här var liksom mitt almost famous moment. Jag och mitt band hade precis spelat på något ställe. Och jag tror att det här var under Jag kommer Satan i gatan turnén. Och så hade vi spelat på något norskt ställe. Ganska stort. Minns inte var. Men jag minns att jag hade sett den där filmen Almost Famous och att de dansar efter att en konsert är slut bland all konfetti och liksom krossat glas. Och det var precis vad vi gjorde. Och så hade de den här på högsta volym efter stängning liksom, i den här lokalen. Och så kände jag bara att jag var... allt var liksom perfekt. Solen, månen och stjärnorna stod liksom i linje och...
Men du stod inte på ett hustak och vrålade I am a golden god.
Nej, men du var typ, på väg dit. Det var typ där jag var. Det var där jag var mentalt i alla fall. Det var väldigt suddigt allting. Och liksom, krossat glas och konfetti. Och jag kände att jag ägde världen just då. Därför har jag alltid... jag får alltid bra vibbar när jag hör det.
Det är den känslan man letar efter all musik egentligen.
Exakt.
Man kan hitta den känslan så.
Ja, det var något speciellt den kvällen. Så därför har jag alltid gillat det. It's been struck man a morning, the partners in the dance, the paper's shot to pieces, the kids don't stand a chance.
Hur var det att växa upp i Uppsala annars?
Ja,
du bodde mitt i stan?
Ja, jag bodde mitt i stan. Alltså, nu när jag har varit runt i Sverige, det finns ju värre städer att växa upp i än Uppsala, absolut.
Tänk Borlänge eller någonting.
Exempelvis. Bara som ett exempel. Men jag har tänkt mycket på det. Det är så tråkiga gågator. Det är alltid samma affär. Det är liksom Lindex, H&M...
Espresso House.
Ja, det är så tråkigt. Jag förstår inte.
Det obligatoriska, lyxiga hamburgarstället. Där hamburgarna kostar 150 spänn och en öl.
Varför har vi en sån gågata? Vet du inga andra städer där det bara finns en sån här gågata? Alltså, vidrigt fenomen. Det borde sluta byggas. Men Uppsala var ändå okej. Det fanns liksom lite studenter som man kunde antingen älska eller förakta. Och det fanns i alla fall lite att göra. Det fanns lite så här ungdomsgårdar och liksom, ja, lite folk. Jag hade det ganska kul, tror jag.
Kunde du ta dig in på nationerna när du var i tonåren? Eller var det stenhårt med kårlägg?
Alltså jag var nog inte så brådmogen så. Jag hade kompisar, några som tog sig in på ställen där man inte fick vara. Men jag tror jag hade fullt sjå med att liksom gå på hemmafester. Och jag längtade aldrig dit innan man fick på något sjukt sätt. Det låter ju supertråkigt, men ja.
Jag minns när din första skiva kom så stod det i pressreleasen att din mamma hade jobbat som läkare på ett fängelse. Och det blev en sån här grej som nämndes på många ställen. Att du hade inte vuxit upp innanför liksom fängelsemurarna, men hängt mycket där.
Det säger ju ganska mycket om så här vad man gör för att försöka få med någonting spännande i en pressrelease. Om man är så här, en vanlig person bara från Uppsala som liksom inte har några selling points förutom något som har hänt under dagistiden. Typ. Men ja, hon var sköterska på ett fängelse och jag hängde där och jag hade en kompis, en intern som jag gillade. Som jag fick umgås med.
Okej.
Ja.
Men du har inte varit där senare och uppträtt eller någonting?
Nej, internen sitter ju förmodligen. Du borde göra lite som
som Johnny Cash.
Ja, som Johnny Cash. Ja. Men det här liksom eskalerade till slut. Stod det någonstans att jag själv hade suttit i fängelset. Och sen så blev det att jag hade varit inlagd på rehab. Ja, så att det har liksom.
Stal du en bil när du var 17 som du sjunger i låten 17 år? Eller var det någon kompis som hade snott den?
Alltså det roliga är att ska jag döda hela den. Det är så sorgligt när man förstör. Folk kanske tänker så här att jag var en rebell och stal en bil.
Något säger mig att med tanke på att du inte ens smet in på kårer med så här falskt kårlägg så kanske du inte snodde en bil heller.
Jag gjorde mycket dumt, men jag snodde ingen bil. Nej, jag kommer ihåg att jag hade en hemmafest som spårade ur fullständigt. Jag minns till exempel att folk kräktes i hallen och tog min brors samlartidningar. Alltså han samlade på olika tidningar, numrerade så här, ja, och så
vilka tidningar då?
Ja, vad sjutton, det var allt möjligt, men det var så här, gamla liksom Stålman, alltså såna här
serietidningar.
Okay. Ja. Men för att dölja då all den här spyan så la de bland annat de tidningarna på.
Nej.
Det. Jo, och sen hade han också, stackars min bror, förlåt. Han hade också någon jättedyr leksaksbil som var någon sorts samlarobjekt. Och det var den som blev stulen hemma hos oss. Och jag kommer ihåg att liksom mamma var jättearg för att den kostade typ 10 000 och.
Som seriesamlare så är det här en fasansfull historia.
Det är en mardröm, och ja. Jag förstår det.
Efter ett tag så fick du starkt behov att lämna Uppsala. Och ja. Du hoppade av gymnasiet och flyttade till Innsbruck där du blev au pair.
Ja.
Hur var det att vara au pair?
Jo, men det var kul. Jag var ju au pair ganska kort innan jag blev avskedad. Jag älskade de där kidsen och liksom familjen. Ja, det var en ganska traumatiserad familj. Mamma var väldigt skör.
Var den traumatiserad eller traumatiserande familj?
Ja, både och både faktiskt. Och. Så, det var dubbeltrubbel. Nej, men mamman, ja, det var ju tragiskt, det ska man absolut inte skratta upp. Men mamman hade ärvt det här huset. Och hennes egen mor hade liksom begått självmord i det här huset som vi bodde i. Så konstigt. Så hon var lite on the edge hela tiden.
Det kan man förstå.
Vi skrattar alltså inte åt det, ja, nej, men hur som helst. Jag försökte liksom finna mig i det här på något sätt. Men jag var ju där för att ha kul, inte för att deppa. Så jag smet liksom ut på nätterna. Och klubbarna stängde ju så himla sent, så jag tänkte att då är jag hemma innan de vaknar liksom. Men till slut så upptäckte de att jag inte sov i min säng. Ja, och då fick jag sparken, helt enkelt.
Och du fick det sparken bara sådär, bara för att du var ute en kväll och klubbade?
Nej, det var inte en kväll. Alltså, problemet var ju att jag hade ljugit. Alltså, jag lovade ju att vara hemma 11 varje kväll. Men då gick jag liksom och la mig. Och så hade de en garagedörr som man kunde gå ut genom. Så då gick jag ut genom den. Och så förstod de att jag hade satt det där i system, liksom. Och då blev de väldigt, väldigt besvikna.
Hur var klubblivet i Innsbruck?
Det var kul, jag minns väldigt lite, så att jag måste ha haft väldigt roligt.
Jag vet att du flyttade hem till en kompis sen i Innsbruck och färgade håret svart och klippte samma page som Uma Thurman i Pulp Fiction och rökte Gauloises väldigt starka cigaretter. Och så lyssnar du en hel del på den här skivan. Pink Floyds Dark Side of the Moon. Det här är Breathe.
Ja, jag var helt liksom tagen av den där skivan, kom jag ihåg.
Du skriver i din bok att du tyckte dig nå nya insikter om universum och livet. Vad för slags insikter fick du av Pink Floyd?
De var ganska osammanhängande och de kanske inte var helt bara beroende på just Pink Floyd. Anna, men du vet, det var en sån där ålder när man började tänka på livet och universum och hur liten man är i världen. Och man har precis flyttat utomlands och liksom har inte hunnit bli helt blasé.
Men du pratar tyska också? Eller sådär.
Jag pratade ju tyska ganska bra. Men du vet, när man lär sig något sådär fort. Men nu kan jag knappt beställa ett hotellrum.
Har du spelat i Tyskland själv?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Jag tänker att de borde gilla din stil. Tyskar har ju en förbläss för Sverige.
Ja, jag vet. Alltså, man hoppades ju, jo, det finns ju såklart någon enstaka tysk som har hört av sig eller lyssnat. Men nej, det var några som tyckte att jag skulle översätta jag kommer till ich komme. Men jag kände
att... Det är jättebra idé.
Jag kände att den här liksom undertonen av... Ja, det blev bara för tydligt då. Det blev liksom ingen... Jag lämnar inget kvar till fantasin med ich komme.
Achtung, ich komme.
Exakt.
Men du skulle kunna sjunga på tyska? Eller har du sjungit på tyska?
Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort.
Har du sjungit på franska?
Nej, det har jag inte gjort. Det skulle jag nästan hellre göra.
Du hade en fransk låt du ville spela upp.
Ja, exakt. Vanessa Paradis med Jolie Taxi tänkte jag spela. Jolie Taxi va pas partout.
Vad var hon, 16 när hon spelade in den här?
Ja, jag tror det. Eller var hon inte 14?
Hon var 14, ja, precis.
Ja, jag tror att hon var 14. Jag hade liksom en fransk kompis vars pappa, Michel, spelade upp den här musikvideon för mig när jag var 7. Och jag blev bara helt så här besatt av den här låten. Och minns också att jag kände en enorm stress över att hon var 14. Och så här, hur ska jag klara av att liksom ta mig dit på bara 7 år? Och ja, jag kände mig lite stressad över att hon var så ung. Och att jag vet inte varför jag älskade den där musikvideon. Jag har sett den i vuxen ålder också, och jag tror bara att hon står bredvid en taxibil i en studio. Jag tyckte den var fantastisk.
Intressant att du fastnade för videon. För minns hennes
och låten såklart.
Videon till Be My Baby som kom sen några år senare när hon var 18. Var mer påkostad och tjusigare.
Ja, exakt.
Du minns den 60-tals pastischen
Be My Baby. Kul. Det var något med det där första som så här. Ja, kanske var taxibilen. Jag gillar ju tydligen att sjunga om taxibilar. Jag vet inte. Ja.
När jag var i tonåren så drömde jag om att jag skulle träffa Vanessa Paradis någon gång. Då skulle vi bli kära för att vi födde precis samma dag, samma år.
Är sant?
Ja. men hon blev ihop med Johnny Depp istället.
Det är svårt ändå att liksom tävla med just Johnny Depp.
Hon vet inte vad hon missade.
Nej, nej, det är sant.
Typiskt. Du nämner i din bok Allt är för bra nu,
ja,
att du en gång tvekade när någon ville ställa in en fläkt i studion eftersom ni hade vant er vid dålig luft, och att du hade en idé om att kreativitet kanske hängde ihop lite med att man mår lite dåligt av att det är dålig luft.
Ja.
Och du skriver så att jag trodde lite på myten om den lidande konstnären, att man skriver bättre med brustet hjärta och tårar i ögonen.
Ja.
Tror du fortfarande att det hänger ihop?
Alltså jag tror nog faktiskt det. På något sätt är det lite så. Jag gillar inte när det blir för bekvämt. Alltså någon gång har jag lite så här fallit offer för den här liksom, du vet, när skivbolag och så ska lyxa lite och visa att så här, men nu har vi steppat upp en nivå, nu ska det här hända, ni ska få lyxig hämtmat till studion och ni ska spela in där och du vet. Då känner man liksom pressen att leverera på ett helt annat sätt. Jag får någon så här underlig så här storebror ser dig-känsla, och att jag levererar till... Jag kan inte förklara, det känns inte alls bra för mig när jag har för bra förutsättningar. Då blir jag dålig. Förra skivan till exempel, jag menar inte att den är dålig alls, men då hade jag lite så där, lite lyxigare förutsättningar, och det kändes aldrig riktigt bra på något sätt.
Sen är väl också i allmänhet artisten som betalar de här lyxiga förutsättningarna.
Absolut, dessutom det är stressigt.
Den dyra hämtmaten och limousinen och, ja, och allt det andra.
Ja.
Jag hade Petter var här och pratade. Och han nämnde att när hans andra skiva kom så sa skivbolaget, ah, men vi skickar en taxi som hämtar upp dig så du kan åka till Sveriges Radio imorgon bitti. Och han sa, nej, för att jag vet att den kostnaden för taxin kommer att dras från min PR-budget.
Ja.
Jag går dit istället. Så använder ni de pengarna för att skicka ut fler skivor.
Smart.
Så det går att betrakta det ändå som ett 9-5-jobb när man arbetar.
Ja, absolut. Jag minns att när jag väl började betrakta det som ett 9-5-jobb så kände jag att jag blev mycket bättre. På andra skivan till exempel som jag gjorde med Oscar, då var vi i studion 24-7. Eller vi var där på jättekonstiga tider. Och då var det lite mer som ett lotteri. Att kommer det komma någonting idag till mig? Kommer jag komma på något idag eller inte? Men sen när jag väl började gå till jobbet på skiva 3, då började jag mer känna att jag litade på mig själv. Att jag räknade med att så här, när jag sätter mig och skriver, då händer det någonting. Liksom.
Nick Cave fattade ett sånt beslut någon gång kring millennieskiftet, att han skulle betrakta låtskrivande som kontorsarbete. Så numera så går han till sin lilla studio varje morgon och så jobbar han 9-5.
Mm.
Varken mer eller mindre, och skriver låtar.
Ah.
Efter att i många år bara levt kaos och gjort låtar när han fick inspiration.
Ja.
Och han har pratat om just att det här kontorsarbete, inställningen till låtskrivande är väldigt effektiv. Att han får ut sig bättre saker.
Jag håller med Nick Cave.
På tal om hjärtesorg som vi nämnde nyss. Ah. Snälla bli min från Satan i gatan är en av de absolut mest hjärtskärande låtar jag har hört, om ett förhållande som håller upp på att spricka där hon ber honom vänta lite grann innan han gör slut. Nu har det gått snart 10 år sedan du spelade in den här låten. Om du sjunger en sån låt, återupplever du de känslor som en gång inspirerade låten? Eller kan man klistra fast nyare känslor på samma låtskelett?
Alltså det är både ja och nej som svar på den. Alltså om jag precis har varit med om någonting, alltså att en relation har tagit slut eller så, då klistrar jag fast de känslorna på den låten när jag sjunger den. Men annars så är det ofta så att jag på något sätt transporteras tillbaks lite till just det där rummet och ser allting uppifrån igen, precis som jag gjorde när jag skrev den och när jag var med om det. Det är lite dagsform, men det är sällan som jag sjunger någonting och inte ser samma bilder framför mig faktiskt. Alltså de dyker alltid bara upp. Det är som att jag trycker på play. Så om jag inte har något liksom väldigt nytt sår, så är det samma gamla bilder som dyker upp.
Och de dyker upp i huvudet när du sjunger dem?
Ja, faktiskt.
Och hur känns det?
det känns ändå skönt, alltså på något sätt. Jag vet inte. Det känns aldrig som att jag står och... Eller det är klart att jag har gjort spelningar där man har bara haft tråkigt också. Alltså man står där, alla slips in i pannan och man vill bara gå hem. Typ. Klockan är 2:30 och man spelar för typ Scania, vad vet jag. Alltså, eller förlåt, Scania. Det kan vara vilket företag som helst. Nej men du fattar. Då kanske man inte känner allt det där. Men i 9 fall av 10 så är jag glad att jag har de där bilderna. För det känns alltid liksom, ja, som att jag gör något på riktigt då. Grounds, but they no longer mine. I have to find a way home. And you were all that I got. You kept me hanging on. I have to make it on my own now. Oh, oh, the night is young, and the hollow tooth was all it took. Det här är Nick and the Dove med Tomorrow. And I tie the laces around my wrist for the last time. Meet me at the same place. Oh, if tomorrow comes, I wanna waste my love on you like the purple.
Du har jobbat med Nick and the Dove en hel del.
Ja, det har jag. Alltså, jag tror
en svensk
knappt.
Duo alltså.
Ja, Gustav och Malin. Jag har liksom nästan aldrig haft så roligt som med dem. Alltså när jag har skrivit musik. De är liksom den sjukaste duon. Ja, men de är liksom...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Väldigt, väldigt roliga. Och så mycket känsla så här. När man, om man har skrivit en text i studion. Jag kommer ihåg, vi skrev en låt som heter Galaxen ihop på förra skivan. Och hon var liksom helt... När jag hade skrivit den där texten så satt hon liksom och grät i studion och tyckte att det var så himla fantastiskt. Alltså, jag bara... älskar deras, ja men att de känner så mycket och att det är aldrig tråkigt liksom med dem. Och innan jag ens hade träffat dem så älskade jag den här låten. Den här brukade jag ofta så här, spela upp för folk och bara, jag skulle skriva en sån här låt.
Du nämnde i DN nyligen att du var tidigare rädd för att lämna ditt tonårsjag när du skrev texter. Vilka sorts känslor tycker du är tonårsaktiga i texter? Eller vilka ord och formuleringar gör en text tonårsaktig, tycker du?
Ja, vad ska man säga? Egentligen är det väl det att alla andra har klistrat på den beskrivningen av ja, men hur mina texter är på mig. Alltså, jag har väl aldrig riktigt gett mig själv det epitetet, att jag är någon sorts tonårsromantiker. Men sen har jag själv börjat säga det om mig själv, för att jag har hört dem säga det så mycket. Men jag antar att det är det här med att det är helt otänkbart att en människa som är över 30 och har barn någonsin är sugen på att gå ut. Jag tror att det är det som folk upplever som tonårs...
De som är över 30 och sugna på att gå ut och har barn samtidigt är oerhört dåliga människor. Det kan vi bara överens om.
De är gränslöst hemska. Ja, men precis. Och att liksom folk var nästan så här... Jag kommer ihåg att det... Men det har väldigt ofta fått frågan om så här... Ja, men nu när du har barn... Varför skriver du inte då om dagishämtningar och Konsum? Och liksom... Det förstår de ju själva varför jag inte gör.
Har inte Håkan Hellström fått liknande kritik? Det var någon sorts debatt för ett par år sedan om att han borde inte skriva längre om de här outsider-skuggfigurerna i Göteborgs hamnkvarter. Utan han borde istället skriva om villamorteringar och om att hämta och lämna på dagis.
Ja.
Det är bara det att vem vill... Lyssna på låtar om det?
Nej.
Varför måste man sjunga om sin vardag?
Nej, jag förstår inte det. Jag tror inte att det är någon som gör det. Alltså, överhuvudtaget. Det var ju någon annan också som sa att så här, när man börjar skriva om hotellrum, då är man slut som artist.
Gud, vilken bra kommentar.
Ja.
Bruce Springsteen gav ut en skiva som heter Tunnel of Love i slutet av 80-talet. Hans rätt deppig skilsmässoskiva. Men där finns det en låt som heter I Ain't Got You. Där han sjunger om hur rik han är. Hur många bilar han har. Och hur många Rembrandt-målningar han har hemma. Att han har massa konst och rikedomar. Men han har inte den här tjejen som man vill ha.
I
Ain't Got You. Jo, men för första gången så skrev Springsteen en låt om att han faktiskt var rik.
Ja.
Och Little Steven, hans gitarrist, säger du kan inte sjunga det här. Det här är inte varför folk vill
lyssna. De vill bara arbetarklass.
På det. De vill höra låtar om arbetarklassen. De vill höra låtar om folk som inte har en bil.
Ja.
Och Springsteen sa, men vad menar du? Det här är en helt ärlig låt. Det är exakt så här jag känner. Det här är min vardag. Jag borde ju skriva om vad jag upplever. Och Little Steven bara, nej, det är inte ditt jobb. Det är inte din funktion som artist. Och det blev ett jättebråk mellan dem efter den här låten som Springsteen då insisterade på att lägga först på Tunnel of Love. Det är inte en speciellt bra låt. Den känns helt malplacé i början av skivan. Men jag tror att det var på ren trots som man satte den först på
albumet. Det är bra i och för sig. Nej, men precis. Jag kommer ihåg också att jag och Marcus Krunegård faktiskt skrev en låt som aldrig släpptes som heter Pengar. Som handlade om att det regnade pengar. Och då kom jag ihåg att Anders, min manager, skrattade och var så här... Ska du verkligen i Sverige släppa den här låten?
Man måste kanske vara hiphoppare.
Exakt.
För att göra det.
Precis, då får man ju skryta hur mycket man vill.
Men du var ju med i Petters Min Klick-video.
Ja, åh, det var så kul. Ja.
Och han gjorde ju den ultimata... Pengalåten, det går bra nu.
exakt.
I låten Kurt Cobain så frågar du i vilken kö du kan få special treatment. Och i din lite äldre låt, Trädgården en fredag, så sjunger du om att försöka gå förbi kön till klubben Trädgården i Stockholm.
Exakt.
Under Skanstullsbron. Och i låten är klockan 11 på kvällen, vilket inte är speciellt sent egentligen. Men du kommer ändå inte in, för vakten känner inte igen dig.
Ja.
Vad beror det på? Du är ändå... Ja, kändes med ganska stort. Ja.
Ja, men det har väl blivit bättre, känner jag. Det här med köerna. Men under en väldigt lång period så... Jag vet inte om det var det att just vakter inte var min så här min core-publik. De kände absolut inte igen mig. Överhuvudtaget. Jag blev aldrig insläppt. Och så här, mina kompisar försökte förgäves liksom... putta mig längst fram och så här, men ställ dig där så han ser dig. Men det spelade ingen roll.
Vad jobbigt när man låter sig bli puttad fram av kompisen också och försöker och sen går det inte.
Sen blir man ändå inföst på fel sida och blir tvungen att betala och allt det där.
Men du kunde inte vråla, ser du inte vem jag är?
Nej, det är inte riktigt min starka sida, alltså just den grejen.
Jag hade till Tio här som gäst som berättade att hon en gång skulle gå ut och festa med några medlemmarna i Kent. Och de gick till Spybar och alla glider förbi kön. Men vakten stoppar henne direkt och säger, nej, du kommer inte in här.
Wow, varför inte det?
Hon fattar ingenting heller.
Nej.
Och vakten säger, nej, inte en chans. Du, gå härifrån. Och hon tänker, okej, jag vill kanske inte världens röjigaste partyperson. Sen visar sig att vakten trodde att hon var Leila Kay.
Men gud, vad sjukt. Va? Hur kan man tro? Ändå kul. Ändå lite smickrande. På något sätt. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. Det här är Elliot Smith och Say Yes. We broke up a month ago and I grew up. I didn't know I'd be around the morning after.
Vi pratade om Kurt Cobain tidigare som sköt sig själv. Elliot Smiths självmord är nog ännu vidrigare för att han högg en stor kniv i bröstet på sig själv flera gånger.
Fruktansvärt. Vet man att det var så? Alltså är det är inte ens gröna liksom.
Det var så han dog. Sen är det ju flera personer som har trott att han i själva verket blev mördad. För att det borde vara svårt för en person att hugga sig själv med kniv på det sättet.
Ja. Ja, gud, det är fruktansvärt. Standing up the morning after. Situations get fucked up and turned around sooner or later. Sen försökte jag lära mig spela gitarr på grund av om den här skivan. Och jag lärde mig i alla fall den här Say Yes. Och försökte med några andra låtar. Men sen, jag insåg att gitarren var kanske inte mitt.
Jag tror att han hade ungefär samma effekt på Madonna faktiskt. Hon har alltid spelat gitarr, men det finns ett väldigt fint YouTube-klipp när hon sitter vid köksbordet i pyjamas och så här läsglasögon och spelar en Elliot Smith-låt på akustisk gitarr. No one says until it shows. See how it is. Jag fattade inte din låttitel Bas gillar hörn när jag hörde låten. Jag hade inte vad du syftade på. Tills jag förstod att det handlade om såna här basfällor som man sätter upp i en studio för att förbättra basljudet.
Ja, exakt. Alltså bas dras ju naturligt till hörn. Det är därför man sätter upp basfällor för att förbättra ljudet. För den hamnar där, liksom.
Jag gillar dig som bas gillar hörn.
Ja, exakt.
Det är en härligt studionördig kärleksförklaring. Liksom.
Ja, man tvingas dit vare sig man vill eller ej.
Först blev jag väldigt förvirrad även av din albumtitel Handen i fickan, fast jag bryr mig.
Ja. Jag tänker att det är liksom att man står och försöker se lite nonchalant, obrydd ut och försöker spela lite svår liksom, men att man egentligen på insidan ser det helt annorlunda ut och att man inte att saker och ting inte är som de ser ut att vara helt enkelt.
Det skulle också kunna syfta på en person som skulle vilja vara med i ett demonstrationståg och höja en knytnäve.
Exakt.
Mot liksom störta makten eller någonting.
Absolut.
Men behåller handen i fickan fast
man
personen bryr sig.
Ja. Jag hade många sådana, jag minns att det var en sån bild som jag ofta använde på den skivan. Så här, att jag knyter handen i fickan och går. Alltså att det var mycket så här, vad ska man säga, återhållna känslor och liksom att jag svalde allt möjligt, liksom.
Jag gjorde en intervju med den svenska veteranrockaren Little Gerhard
för
5-6 år sedan. Han är den första svenska rockartisterna. Mm. Och han började prata om ny pop. Och då nämnde han hur mycket han uppskattade dig. Men att han var på riktigt förbannad över den låttiteln.
För
han förstod den inte. Han satt och ältade. Ja, så lyssnar man på radio och så sjunger någon så här. Handen i fickan, fast jag bryr mig. Vadå? Vad ska det betyda? Vad är det för någonting?
Det var någon i efterhand som bara, men det kanske är för att du har lyssnat så mycket. För när jag var yngre så lyssnade jag såklart på Alanis Morissette. Hon har väl också någon sån, I got one hand in my pocket. Och så, and the other one. Någonting annat. Smoke a cigarette eller vad det är.
Vilken låt handlar egentligen Play och sen repeat om. Du sjunger, de kan spela den på min begravning. Den kan bli soundtracket till resten av mitt liv.
Den får jag faktiskt fått någon gång. Och det sorgliga svaret är bara att jag syftar inte på en särskild låt. Utan jag menar liksom, den här känslan kan bli soundtracket till resten av mitt liv. Att, alltså, den här hjärtekrossade liksom, här ligger jag i gräset och tittar upp på natthimlen och begrundar mitt liv och hur dåligt det här senaste förhållandet har gått. Att det liksom kan bli soundtracket till resten av mitt liv.
Men just den låten, Play och sen Repeat, ska ha handlat om att du stalkade någon på Way Out West.
Ja, precis.
Eller inte stalkade kanske, men...
Jo, men det gjorde jag. Det gjorde du, okej. Ja. Jag minns att min vän bara, nu åker vi hem. Jag står inte ut med att se dig hålla på med det här längre. Men jag ville inte åka hem. Och sen så fick jag ligga där i gräset och titta på, liksom, ja, det gick inte bra helt enkelt.
Men det var på Way Out West?
Ja, det var Way Out West.
Som du precis blev bokad till?
Ja, exakt. Ja. Det ska bli så kul. Jag ska inte göra samma sak det här året.
Du lyssnar på en italiensk låt istället.
Sapore di sale, sapore di mare.
Sapore di sale, smak av salt, smak av hav, smak av tårar kanske.
Ja, exakt.
Det här är Gino Paoli som din pappa lyssnade mycket på.
Ja, verkligen.
Och den här låten är från 1963, när han var väldigt ledsen då, för han hade... året innan hade han blivit förälskad i en ung skådespelerska som hette Stefania Sandrelli. Så han dumpade sin fru som var gravid för att bli ihop med Stefania Sandrelli som var mindreårig. Och han hamnade i konflikt med hela Italien. Och sen försökte han 1963 att ta sitt liv.
Är det sant?
Men misslyckades och spelade in Sapore di Sale.
Men gud vad skönt att han misslyckades. Ja. Diverso da qui, quel tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole.
Jag vet att hans låt A Milano Non Crescono i Fiori inspirerade din låt I staden växer inga blommor.
Ja, jag stal den. Jag tycker det är så fin mening liksom, den där I staden växer inga blommor. Jag vet inte, den säger så mycket. Sapore di mare, sapore di te.
Du har jobbat med Jocke Berg en del på nya skivan. Har ni skrivit flera låtar än Kurt Cobain?
Eller alla
bara...
låtar.
Alla låtar har ni skrivit tillsammans. Vad har Kent betytt för dig tidigare?
Alltså jag har inte varit ett så här diehard Kent-fan, vilket jag tror är ganska bra om man ska jobba ihop. Det är svårt
inte minst skönt för honom som är väldigt trött på att prata med diehard Kent-fans, tror jag.
Det tror jag också. Jag minns att jag älskade den här... vad heter den då? Det blåser på månen och liksom...
Det var första singeln.
Ja, då var jag helt... Jag älskade verkligen det. Men jag har haft så här låtar med Kent som jag verkligen har älskat. Ja, men som Kärleken väntar. Ja, men jag har inte lyssnat på hela deras katalog. Liksom.
Ni träffades, du och Jocke, när ni gjorde en låt tillsammans till Thomas Alfredssons... Ingmar Bergman hyllande kortfilm Bergmans reliquarium.
Exakt.
Och ni gjorde en låt som heter 20 questions. Och du är med även i videon där som, som återskapar en massa kända scener ur Bergman-filmer som Persona och Fanny Alexander och så vidare.
Exakt.
Men har låten verkar handla om ett par där hon tar piller för att stå ut med att han är ett as. har låten någon sorts koppling till en Bergman-film?
Vi tänkte lite att det är väl så de måste ha gjort för att stå ut med Bergman. För han verkar ju vara lite av ett asshole. ja, men så här, hur stod hans kvinnor ut? Men sen så har jag såklart tagit lite erfarenheter från mitt eget liv och mina egna förhållanden.
I take these pills to make you nicer.
Exakt, ja.
Påminner lite om Cardigans, I need some fine wine and ja. You need to be nicer.
Ja, det är sant.
Du ville spela en Cardigans låt, eller hur?
Ja, jag vill spela Rise and Shine med Cardigans.
Gullig indie.
Ja, eller hur? Den är liksom lika bra nu som då, kände jag. Nej, men Nina... Jag minns att det var någon sorts fas när tror Nina Persson och så här Stina Nordenstam... Alltså det var liksom mina första kvinnliga musikaliska kärlekar som jag höll fast vid. Och som jag tror i efterhand ändå har påverkat mig ganska mycket när det gäller men sångsätt och diktion eller vad vet jag. Alltså det finns... Det är någonting som jag... I alla fall i unga år försökte härma. Men jag gillar liksom det där. Alltså att man hör att det finns någonting annat där. Men som inte...
Uttalat.
Ja, men precis. Att man liksom, att de lämnar någonting åt fantasin. Och också det där med att det kan låta väldigt ljust. Men att det finns ett mörker under.
Du skriver i din bok, allt är för bra nu, att du försöker undvika vissa ord när du skriver låtar. För att de är lite nötta i, från, ur ditt perspektiv. Du nämner orden sigg, kväll, natt och hustak.
Det är omöjligt.
Ja, jag älskar ju de orden. Att röka sigg på ett hustak är väl...
Ja, det är ultimat. Alltså,
eller hur? Det är vad livet handlar om.
Ja.
Och jag tror att väldigt många människor kommer tvingas röka sigg på hustak nu när det blir rökförbud på uteserveringar.
Ja, absolut. Nej, men det är ju det där med att försöka ta en lite svårare vägen. Jag har ju misslyckats med det eftersom att jag tror både kväll, sigg och ja, hustak lyckades jag väl undvika. Men de flesta av de här låtarna är med, eller orden är med i den här skivan också. Nej, men ibland vill man ju försöka ta en lite svårare väg. Alltså välja ett ord som man inte har valt förut. Ett ord som man inte vet får en direkt, ett direkt kopplat till en känsla. Alltså det blir för lätt då ju. På något sätt. Man vill ju bara åtminstone göra ett försök att ta en annan väg.
Jag röker inte, men jag har börjat använda såna här tobaksfria nikotinprillor.
Aha.
Nordic Spirit True White. Det är alltså extremt stark nikotinhalt i de här tobaksfria snusprillorna.
Men de är tobaksfria?
De är tobaksfria. Det är bara, alltså bara, nikotin. Det är bara nikotin. Röker du själv eller?
Nej, det gör jag inte.
Okej, men du snusar?
Nej.
Okej, testa den om du vill.
Jag är ex-nikotinist kan man säga.
Du har kickat nikotinet?
Jag har kickat nikotinet.
Jag stoppar in en tobaksfri nikoprilla från Nordic Spirit True White. Och så lyssnar vi på ett band som du en gång sa att du vill sjunga och röka som Portishead. Sees that I despise him. Take a ride, take a shot now. Nobody loves me. It's true. Not like you do. Beth Gibbons att hon som rökte här eller sjöng här.
Undrar om hon rökte i studion.
Det gjorde hon säkert.
Det måste hon ha gjort.
Jag röker inte själv, men jag tycker ändå att det är glamouren kring rökning har jag svårt att släppa. Mitt drömjobb är ändå att vara den personen som följer med Lana Del Rey på turné och tänder hennes cigaretter. Hon har ju alltid hon har en person som följer med och tänder sig. Det är förmodligen en person som gör andra saker också, men det vore kul att bara ha det som jobb.
Gud vad sjukt.
Jag tyckte väldigt mycket om din låt Ayahuasca, där du jämför en person som du är kär i med en kraftig hallucinogen växtbrygd, en sorts växtröra. Det är inte en drog där, utan det är en blandning av flera.
Exakt.
Jag tror att den är också i någon sorts juridisk gråzon, ayahuasca.
Ja.
Det är inte riktigt klart om det är olagligt eller inte, men ayahuasca påstås ha psykoterapeutiska fördelar. En dos ska ge lika mycket insikt som flera års terapi.
Exakt.
Så det är förstås något som terapeuter inte håller med om.
Nej, nej, det kan man ju förstå. Det är dålig business.
Men hur mycket ayahuasca har du hällt i dig?
Tyvärr, låt mig säga, ingen alls.
Det är tydligen, jag har inte testat det själv, men jag har läst att det är extremt, extremt kraftigt. Och ja, det medför också att
man kan väl hamna i någon sorts livslång psykos också.
Säkert.
Om man nu får tro Haschboken som man läste på 90... Nej, jag skojar bara. Det stod inget om det i Haschboken. Men
hasch är nog väldigt, väldigt milt jämfört med ayahuasca. Nej, men jag läste man spyr, bajsar på sig och svettas och får panik.
Det är det som inte känns så lockande, tycker jag.
Samtidigt tänker man så här...
Det finns enklare droger att ägna sig åt.
Sant. Samtidigt, om det nu är så jävligt och det är så hemska nackdelar med, så inser hur bra det måste vara för att folk ska stå ut med allt det här.
Ja, exakt. Ja, det får man bara veta om man är på andra sidan. Jag vet folk som har tagit det i och för sig, varav en var väldigt negativ efteråt till det här och mådde väldigt dåligt. Och liksom, ja. Jag tror faktiskt att samma sommar som jag släppte den här låten så dök det första ayahuasca-lägret upp i Sverige. Så att dit man kan åka och få uppleva det här fantastiska omvälvande.
Tydligen så kan man få kontakt med bortträngda barndomsminnen.
Exakt.
Alltså, jag är inte så
vill
säker på
man
att...
det?
Nej, men, eller hur? De kanske är bortträngda av en anledning.
Ja, men det känner jag också. Ja, man upplevde det ju en gång och det får räcka, känner jag.
Jag vet inte om du följde med i den lilla debatt som utbröt när Miley Cyrus gjorde en psykedelisk skiva.
Ja.
Och hon sjöng en hel del om LSD.
Ja.
Och sen i en intervju så medgav hon att hon inte hade tagit LSD själv. Utan hon har bara rökt lite gräs någon gång. Men hon tyckte inte att det verkade så intressant. Och då fick hon genast kritik från folk som hade tagit jättemycket LSD. Som sa att här kommer Miley Cyrus och bara trivialiserar den insikt, den psykedeliska insikt som vi har nått genom åratal av LSD-knarkande.
Ja.
Så kommer hon att bara exploatera oss. De anklagade henne för så här cultural appropriation. För att hon gick in och sjöng om LSD utan att själva tagit det.
Hon har i alla fall rökt lite och känt känslan. Alltså jag förstår att det är mer av en trip att ta LSD. Men bara man kan relatera på något plan så man, tycker jag det känns okej.
Jo, man behöver ju inte ha upplevt allting som man skriver om.
Absolut inte. Nej.
Ett annat ord som du har använt mycket förutom seg kväll, natt och hustak, och det här var kanske framförallt för några år sedan, i ordet, det är inte så romantiska och inte så rockiga ordet, hall.
Exakt.
I Välkommen in så sjöng du massa skor i hela hallen, folk vid fläkten som röker. I Snälla bli min så sjöng du ställer mig i hallen tills jag fattar vad som hänt. Och i Jag kommer så sjöng du i hissen i hallen, jag faller. Det kanske är fler hallar andra låter som jag har missat. Men det
finns det säkert.
Det är ett intressant ord, för det i hallen är ju ett sorts en övergångspassage.
Exakt. Ja, men precis. Det är det där. När man väl står där så är det ju liksom... Det kan vara ett nervöst ställe när man precis går in till någon man aldrig varit hemma hos dem förut. Så står man där och... Jaha, okej, okay, ja, hur ser det ut? Alltså det är liksom... Eller när man är precis på väg att gå. Man vet inte riktigt om den andra vill att man ska gå eller inte. Ja, ska jag... Du måste inte gå om du inte vill. Eller vill du stanna? Alltså det är mycket på något sätt känslor som ryms i det där lilla utrymmet, tycker jag.
En förelämpning också. Man säger att man är född i farstun.
Exakt, ja.
Det är en bra albumtitel.
Ja.
Född i farstun.
Come on now, sugar, come. I really don't wanna go home. Stay with me, be a friend. This street's so cold and my mind is full of gold. Come on, I will take your car. I know a sleazy bar not far downtown. You get tacos for free and it's open all night. Come on, hang with me. I got money, I got money, I got money, I pay for me. I got money, pray for me. Stay with me tonight. We can count the street lights.
The Det här är One More med Elephant.
På tal om ayahuasca håller på att säga.
Let's bring it all back to life.
Nej, sinnessjukt bra. Det är en duett mellan Elephant och danska artisten Mö.
Ja, jag älskar den här. Alltså, det här är också en sån här låt som jag brukar försöka skriva. Alltså inte just att jag vill stjäla den här låten, utan jag försöker alltid komma på någon jag skulle kunna göra en annan kvinna som jag skulle kunna göra en duett med. Jag vet inte, jag älskar bara den här videon. Jag älskar att den är liksom... Den handlar om de två, att de driver... Jag vet inte, jag bara tycker så mycket om den här låten och önskar att jag kunde skriva en som fick mig att känna samma sak på något sätt.
Här är en låt som du sjöng en gång när du gick på audition.
När min vän sökte min kärlek, en morgon slöjad i grönt. När min vän sökte...
När min vän med Monica Zetterlund. Du sökte till Södra Latins musiklinje.
Dessvärre.
Hur gick det då?
Det gick så himla dåligt. Jag kommer ihåg att jag stod och övade liksom i vårt cykelförråd och var en tvättstuga för att vara lite bra akustik där. Och så övade jag på den här låten. Och sen så kom jag in i det där hemska rummet med alla de här arga kvinnorna som satt och höll i den här auditionen. Audition, hur säger man? Ja.
Auditionen.
Jag bara kände att vi var inte samma sort. Det var inte mig de letade efter. Jag hade sån hjärtklappning så att det var helt... sjukt. Och jag tror jag sjöng så svagt så att det var bara liksom hundar som kunde höra mig sjunga. Och sen var det liksom, man skulle avgöra vilket intervall det var, lite sånt där. Men det gick så dåligt för mig. Jag kände när jag gick därifrån att jag kommer inte få det här giget. Det fick jag inte.
När min vän vände tillbaka var blommorna fru till
i. Det är märkligt hur den typen av tävlingar inte riktigt premierar den sortens röster som jag själv tycker är intressanta i popmusik. För de producerar ju inte stjärnor, de producerar musikalartister i viss mån.
Ja, men exakt. Hon hade inte klarat Idol.
Ja, det är för sig betalat vad som helst för att se Stina Nordenstam gå på Idol audition.
Ja, det hade varit magiskt.
Hon bor här i närheten faktiskt, på Kungsholmen. Om du står här nere på Coop tillräckligt länge så kommer hon att dyka upp.
Stalker, varning på det. Har du gjort det någon gång?
Jag har gått in i henne där 2 gånger faktiskt.
Är det sant?
Ja.
Första gången jag såg Kurt Cobain blev det helt i mig. Men vad säger det om en sån som mig? Om en sån som mig? Om en sån som mig?
Jag tror att jag måste gå och kanske eventuellt ställa mig nere på Coop nu då och vänta på Stina Nordenstam. Så att vi får nog avsluta här, tror jag.
Utmärkt idé. Om du bara står där ett tag så kommer de säkert att dyka upp.
Ja,
tack för att du kom hit, Veronica.
Tack för att du vill komma.
När går du hem? För jag vill vara kvar. Jag går längst fram. Du står längst bak.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
I vilken kaffe kan jag få slippa se dig?
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.